Brott mot tystnadsplikten tvingar bort nämndeman från Arbogamålet. Efter 6 års rättslig kamp nu är hennes hjärnblödning klassad som arbetsskada. Dystra konjunkturutsikter för svensk ekonomi och transportbranschen försvarar sig mot miljökritiken. Här är Dagens Eko onsdag med Folke Vaccin. En av nämndemännen i den omtalade rättegången om morden i Arboga lämnar sitt uppdrag. Det sker efter att hon till en tidning sagt att hon aldrig helt trott att den åtalade tyska kvinnan är oskyldig. Den jävssituation som har uppstått innebär att hon inte längre är trovärdig nog att fortsätta döma i målet. Det säger rättens ordförande, lagman Per Kjellson.
Den ståndpunkt som hon redovisade enligt tidningen har hon överhuvudtaget inte yppat. Utan då hade hon naturligtvis tillsagt på en gång. Så jag är djupt besviken på nämndemannen som har agerat på det här sättet.
Igår var det en enig tingsrätt som meddelade att man ansåg det styrkt att en 32-åriga kvinna som åtalat för 2 mord och mordförsök i Arboga är skyldig. I samband med detta gjorde de 3 nämndemännen flera uttalanden i olika medier. I kvällstidningen Expressens nätupplaga säger här nämndemannen i fråga att hon aldrig helt trott att den åtalade är oskyldig. Och när lagman Per Kjellson såg detta kallade han till ett möte under förmiddagen där kvinnan insåg allvaret med sitt uttalande och valde att avgå. Enligt nämndemännen hade de alla känt sig pressade av journalisternas frågor.
De blev anstormade av frågor från journalister. Men jag tycker faktiskt inte det ursäkter.
Enligt Jerzy Sametski, professor i kriminologi, kan avhoppet påverka hela tingsrättens trovärdighet i målet.
Det kommer ändå att finnas en hel diskussion om hur den här nämndemannen har påverkat förhandlingarna innan hon avgick.
Nu fortsätter ordföranden och de 2 resterande nämndemännen arbetet med målet. Men samtliga nämndemän har enligt Per Kjellson brutit mot sin tystnadsplikt i och med sina uttalanden. Och det har också förekommit att rättegångsförhandlingar fått tas om vid liknande övertramp. Den åtalade kvinnans försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad kan i nuläget inte meddela om man tänker kräva en omförhandling men är upprörd över inträffade.
Det är ju oerhört allvarligt det här. Och det är allvarligt att det uppstår en sån här jävssituation och den är, för att uttrycka sig väldigt diplomatiskt, och oerhört olycklig. Och de konsekvenser det här kommer att få, det vet jag inte just nu. Det kommer jag att ta ställning till i lugn och ro.
Försvarsadvokat Per-Ingvar Ekblad, reporter Marcus Eriksson. Det ser allt dystrare ut för svensk ekonomi. Den senaste veckan har regeringen och flera bedömare sänkt förväntningarna på konjunkturen de närmaste åren. Idag var det statliga konjunkturinstitutets tur att måla upp en mörk bild. Generaldirektör Mats Dillén.
Ja, vi ser att vi är på väg in i en lågkonjunktur. Vi räknar med en tillväxt i år och nästa år på 1,5%. Det kommer att innebära att arbetsmarknaden försvagas, sysselsättningen kommer att minska nästa år och arbetslösheten kommer att stiga. På sikt kommer också inflationstrycket att lätta den svenska ekonomin.
Mats Dillén, generaldirektör Konjunkturinstitutet, reporter var Mikael Kalin. Och mer om konjunkturen blir det i Ekonomiekot 6:02. Efter 6 års rättslig kamp mot Försäkringskassan har Kerstin Rosén i Göteborg nu fått rätt till livränta. I en unik dom har kammarrätten nämligen slagit fast att den hjärnblödning som hon drabbades av orsakades av stress på arbetet.
Jag kan inte klara av det så mycket som det händer.
Det var mycket ansvar som lades på dina axlar.
Hösten 2001 blev Kerstins arbetssituation allt värre på förskolan i Partille utanför Göteborg. Det var stora barngrupper, stor rotation på vikarier och chefer och allt mer ansvar hamnade på Kerstins axlar. Lägg där till en högljudd arbetsmiljö med såväl barnskrik som störande ombyggnationer och kroppen sa till slut ifrån. Kerstins make Kjell Rosén berättar.
När Kerstin kom till arbetsplatsen 9 på morgonen då, så började hon uppträda väldigt konstigt. Hon ställde kaffemuggen jämte bordet och började sluddra och prata konstigt osammanhängande. Och efter en timme så har de kört henne med ambulans till sjukhuset. Och personal och elever är chockade. Och på sjukhuset har då Kerstin fått en hjärnblödning.
Försäkringskassan har hävdat att det inte är tillräckligt sannolikt att just arbetsstressen lett till hjärnblödning. Men såväl länsrätt som kammarrätt har lyssnat på bland andra Christian Blomstrand som är professor i neurologi och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Det fanns inte den sortens andra riskfaktorer såsom rökning, kärlsjukdom, andra former av belastning. Så att det var på det sättet en noggrann genomgång visade att det inte fanns någon annan sannolik mekanism.
Men Kerstins fall är speciellt. Det är ovanligt med så god dokumentation kring stressen på arbetet och dessutom saknas andra riskfaktorer. Och därför tror Christian Blomstrand inte att andra kan hoppas allt för mycket på kammarrättens dom.
Jag tror inte att det kommer att påverka särskilt mycket. Men jag tror däremot att det är väldigt viktigt att vara medveten om extrem stress såsom riskfaktor för att må dåligt i allmänhet och att därmed att samhället har mer insatser för att förebygga stresssymptom.
Kerstin och Kjell betonar själva vikten av att man upprättar en arbetsskadanmälan och en ordentlig arbetsmiljöutredning. Idag, snart 7 år senare, har Kerstin en halvsidig förlamning på höger sida och talsvårigheter. Men hon drömmer om att en dag få arbeta igen.
Jag mår bra utifrån den här
talet.
Kerstin Rosén som alltså fått rätt till livränta efter att hennes hjärnblödning klassats som arbetsskada. Reporter Andreas Kron, Ekot i Göteborg. Polisen i Östersund har gripit en yxbeväpnad man som i förmiddag slog vilt omkring sig i en livsmedelsaffär. En äldre man vårdas på sjukhus för lindriga skador efter att ha träffats av ett slag med yxan. Den misstänkte gärningsmannen är känd av polisen sedan tidigare. Han har ännu inte kunnat höras av polisen eftersom han är påverkad av alkohol eller droger, rapporterar Sveriges Radio Jämtland. Så gäller det miljön i Östersjön. Världsnaturfonden anser i en ny rapport att Östersjöländerna inte alls gör tillräckligt i sitt miljöarbete idag. Jordbruket står för hälften av utsläppen av kväve och fosfor till Östersjön och borde kunna göra betydligt mer för att minska övergödningen. Det anser Lasse Gustafsson, generalsekreterare på Världsnaturfonden.
Vi ser fortsatt ökning av näringsläckage till Östersjön. Vi ser då dessutom att flera länder expanderar och intensifierar sitt jordbruk. Det leder till ett ökat tryck på Östersjön. Och Östersjön är ju redan ett av världens mest hotade marina ekosystem.
Om man tittar på de totala utsläppen av kväve och fosfor så har Tyskland, Danmark, Lettland och Litauen minskat sina utsläpp betydligt mer än Sverige de senaste 10 åren. Marcus Hoffman arbetar med vatten- och havsmiljöfrågor på Lantbrukarnas riksförbund och han säger så här om kritiken.
Man kan titta på fosforgödslingen och handelsgödsel till exempel. Den är på samma nivå som 1906 ungefär. Det görs mer insatser än någonsin nu.
Men om man ser under 10 år hur mycket som utsläppen har minskat så är det ju flera andra länder som har minskat betydligt mer än vad Sverige har gjort.
Ja, det är till exempel de baltiska länderna och i någon mån Ryssland också. Och det beror till stor del på att Sovjet kollapsade för 15 år sedan. Så att de tog ju nästan bort sin matproduktion, sitt jordbruk för 15 år sedan.
Om du själv skulle föreslå några åtgärder som skulle förbättra situationen, vad jordbruket kan göra, vad vill du se då?
Skulle kunna anläggas mera skyddszoner. Fler lantbrukare skulle kunna använda sån här GPS-gödsling som blir allt vanligare nu. Så att det finns en lång rad med åtgärder som kan göras.
Sist här hörde vi Marcus Hoffman, vattenexpert på Lantbrukarnas riksförbund. Reporter Ingrid Gustafsson. Transportbranschen anklagas ju i miljödebatten för att stå bakom mycket av utsläppen. Men nu hävdar Svensk Handel och Transportgruppen i en rapport att transporten av varor påverkar miljön mindre än vad man tidigare har trott.
Sparris från Kina. De måste ha rest ganska länge.
Sparrisen i en butiksfrysdisk på Södermalm i Stockholm har fått resa långt. Och det är det många varor som får göra världen över, på miljöns bekostnad. Men i Sverige får inte miljön alls så illa av godstransporter som vi har trott. Det hävdar nu branschorganisationerna Svensk Handel och Transportgruppen som har låtit undersöka hur stora koldioxidutsläpp som just godstransporterna står för i en varas livscykel. Man har tittat på transporter av till exempel äpplen, lax, tvål och jeans. Peter Jeppsson är vd för Transportgruppen.
Det finns en miljöpåverkan, den måste vi bejaka och förstå och hantera, men den är faktiskt inte så stor som vi hade trott.
Man hoppas nu att rapporten ska vinkla om den svenska miljödebatten från utsläpp och från kraven på minskade godstransporter. Men frågan är om det kommer hända, för rapporten redovisar nämligen inte alla transportled i en varas livscykel. Ta till exempel ett par jeans. I rapporten utgör transport bara 3% av allt koldioxidutsläpp som varan avger under hela sitt varuliv. Men då undersöks bara jeansens väg från fabrik till butik. Andra transportled, som till exempel tyg till fabriken, nämns det ingenting om. Men att vissa transportled utesluts gör ingen större skillnad för miljön, menar Peter Jeppsson.
Även om man skulle tänka sig att det är 3 led eller 4, så att man 3 eller 4 dubblar siffrorna, så blir ändå transporternas andel av de här varornas klimatpåverkan relativt liten.
Trafikexperten Magnus Nilsson på Naturskyddsföreningen sågar rapporten helt, förutom på en punkt.
Det är att de säger att de är positiva till höjda skatter på diesel och bensin.
Magnus Nilsson, trafikexpert på Naturskyddsföreningen. Reporter Anna Eriksson. Infrastrukturministern är mycket positiv till de idéer som nu kommer om att finansiera vägbyggen med hjälp av vägavgifter. Det senaste förslaget handlar om att bygga en ny tunnel under älven i Göteborg och sen ta ut avgifter av de som använder tunneln. Åsa Torstensson välkomnar den typen av planer.
Min inriktning är, eftersom jag är för att vi skapar förutsättningar för nya medfinansieringar runt omkring i landet, så är jag för de här lokala och regionala initiativen. Så det är min arbetsinriktning, och jag hoppas att det faller väl ut senare under hösten.
Nya vägbroar i Motala och Sundsvall kan komma att beläggas med vägavgifter om lokala och regionala politiker får som de vill. Även i Umeå finns liknande tankar, och igår föreslog bland andra Vägverket i en utredning att en kommande vägtunnel under älven i Göteborg också skulle kunna medfinansieras med avgifter. Tunneln beräknas kosta drygt 3,5 miljard kronor att bygga, och enligt förslaget ska vägavgifterna stå för ungefär 2/3 av kostnaden, staten för den sista 1/3. Infrastrukturminister Åsa Torstensson säger inte rakt ut ja till idén, men hon är mycket positiv.
Det är viktigt att när staten väl tar beslut om stora infrastrukturprojekt, så bygger det på ett mycket tydligt regional prioritering. Och här har Västra Götaland och Göteborgs kommun prioriterat Älvsförbindelsen väldigt högt, om inte till och med högst. Och då är det naturligtvis ett sådant underlag som regeringen har att ta del av när vi väl fattar våra beslut. Göteborg och andra större kommuner får ju inte bli bromsklossar, så att säga, i ett effektivt transportsystem. Och jag ser att det finns sådana risker runt omkring i de 3 största städerna idag.
Infrastrukturminister Åsa Torstensson, reporter Jens Möller. Utrikes nu. Storbritanniens utrikesminister David Miliband varnade idag västvärlden för att isolera Ryssland efter Georgienkrisen. En isolering är inte möjlig eftersom den ryska ekonomin är en viktig del av världsekonomin, enligt den brittiske utrikesministern. Han gjorde sitt uttalande i Ukrainas huvudstad Kiev. Ryssland får inte isoleras av omvärlden trots sitt handlande i Georgien. Ja, det säger Jakob Svenchitsky, analytiker på Utrikespolitiska institutet och expert på relationerna mellan EU och Ryssland. Att isolera Ryssland nu vore förödande för både säkerhet och ekonomi i Europa, anser han.
Just nu så går utvecklingen åt fel håll. Alltså det trappas upp från båda håll, och det är väldigt olyckligt. Därför att framtiden, så att säga, ligger i att man drar in Ryssland i ett samarbete med Europa, med världen. Och inte isolerade, inte liksom lämnar Ryssland frustrerat och förödmjukat som ett hot mot omvärlden, inte minst mot grannarna, mot EU och mot Sverige också.
Det finns mycket att förlora för alla parter om man inte nu istället anstränger sig för att trappa ner konfrontationen, säger Jakob Svenchitsky, som snart kommer ut med en bok om just relationerna mellan EU och Ryssland.
Det blir mindre handel, mindre utbyte, det blir alltså en ogenomtränglig gräns mitt i Östersjön kanske, och sen alltså vid EUs östra gräns, ett svart hål, ett tomrum som vi inte vill ha.
Och trots att det inte ser ut så just nu tror han att det finns mycket goda chanser att faktiskt nå fram till Ryssland.
Ryssland tjänar ingenting på detta, bortsett från prestige och stolthet och så. Men alltså det är flyktiga saker. Och jag tycker att på längre sikt så upptäcker man liksom att man skulle vara mycket bättre bekänd av att samarbeta med omvärlden. Att ha en vän i Ukraina, i Georgien och inte fiender som man underkuvar.
Att inte Ryssland redan nu bemödar sig om att skapa vänner istället för fiender tror Jakub Swenechitsky beror på gammalt tänkande som han kallar det. Att de som har makten idag inte har gjort upp med Sovjetunionens upplösning och den sårade stoltheten över att ha mist sin maktposition i världen. Men det gäller inte ryssar i gemen, tror han. Just därför vore det olyckligt att införa sanktioner som skulle slå mot vanliga ryssar, som till exempel att avbryta samtalen mellan EU och Ryssland om att ta bort visumtvång.
Jag tror att det finns en ganska betydande del av den ryska befolkningen som vill gärna ha öppningar, kontakter, samarbete med väst, som vill resa, som vill lära sig, som ser olika lösningar i väst som förebilder för sociala frågor, skattefrågor, handel och allt sånt här. Och det är de vi ska satsa på, och vi ska inte avbryta kontakterna som ett svar på det dåliga beteendet som vi ser nu från Kremls sida.
Jakob Swenechitsky, analytiker på Utrikespolitiska institutet, som snart kommer ut med en bok om relationerna mellan EU och Ryssland. Reporter var Maria Sjöqvist. De som kapade ett passagerarplan från Sudan och tvingade ner det i Libyen har gett upp, enligt uppgifter från libyska myndigheter. De nästan 100 passagerare som fanns ombord släpptes tidigare idag. Planet kapades efter att det hade lyft från Darfur-provinsen i Sudan och skulle till huvudstaden Khartoum. Det står nu på en flygplats nära Libyens gräns mot Sudan, men kaparna ska alltså ha gett upp. Det här var Dagens Eko, onsdag. Producent Pia Lille.
Lågkonjunkturen står för dörren, tror Konjunkturinstitutet. Och bilen får stå allt oftare nu när bensinen blivit dyrare. Men dagspressen känner inte av de sämre tiderna.
Vi har gjort 32 år, under 32 år har vi följt ekonomin för dagspressen. Och 2007 var den näst bästa under de 32 åren.
Det här är Ekonomiekot. Ja, idag kom ännu en dyster prognos över svensk ekonomi, den här gången från statliga Konjunkturinstitutet. Verkstads- och teknikföretagen tillhör de branscher som nu börjar känna av snålblåsten, enligt Anders Rune som är chefsekonom på branschorganisationen Teknikföretagen.
Vad vi ser på många håll är ju att marknaden är viker, och då måste man anpassa sig till en sämre efterfrågan, och det är precis vad många företag gör nu. Det är de företag som då varslar.
Tror att det kommer bli tal om uppsägningar i någon stor skala?
Ja, redan av antalet aviserade varsel så ser vi ju att sysselsättningen i industrin kommer att vända neråt.
Det är inte bara industrin som märker av de sämre tiderna. Hushållen har i sommar varit rekordpessimistiska enligt Konjunkturinstitutets barometrar. Och idag kom institutet med en ny konjunkturprognos som visar att konjunkturen dämpas. Den ekonomiska tillväxten väntas bli cirka 1,5% i år och även nästa år. Och ett resultat är alltså fler varsel och en högre arbetslöshet. Den väntas öka från 5,9% i år upp till 6,7% valåret 2010. Men det finns i alla fall en positiv effekt av att konjunkturen försvagas. Prisökningarna dämpas från 3,8% i år till 1,6% 2010. Och lägre inflation och svagare konjunktur bäddar för regeringen att genomföra ekonomiska reformer nästa år på totalt 40 miljarder kronor. Och samtidigt kan Riksbanken snart börja sänka räntan, så inflationen hamnar på inflationsmålet 2% år 2010. En höjning av räntan skulle däremot ge en onödigt låg inflation, säger Konjunkturinstitutets generaldirektör Mats Dillén.
Skulle man höja räntan nu upp till 4,75 och ligga kvar där och sen börja sänka längre fram, ja, då skulle man komma ner i en inflation kanske på 1,5%, och vi skulle också ha en högre arbetslöshet på sikt. Och det är inte en lämplig penningpolitik givet den bild vi har av den ekonomiska utvecklingen.
Det sa Mats Dillén vid Konjunkturinstitutet. Reportrar Cecilia Schavar och Mikael Kalin. Och den inbromsande konjunkturen leder också till att transportbranschen saktar in. Nya siffror från Vägverket visar att allt fler lättade på gasen i somras och sänkte hastigheten. Men det är inte bara i Sverige som plånboken styr bilisterna.
Ja, det finns ett absolut samband mellan konjunkturläget och transportsektorn. Stigande konjunktur ökar transportarbetet och omvänt. Inbromsande konjunktur sänker både antalet fordon på vägarna och även hastigheterna. Flera rapporter idag bekräftar tesen. Volvo lastvagnar levererade 12% färre lastbilar i Västeuropa i juli jämfört med samma månad 2007. Det är de ökande bränslepriserna som slår igenom direkt och effekten förstärks av en försvagad Europakonjunktur. En annan siffra är trafiken på Öresundsbron. Den starka konjunkturen i Öresundsregionen, som är en av landets och Nordens starkaste tillväxtområden, har lett till att trängseln på Öresundsbron riskerar att få trafiken att bryta samman, heter i en statlig dansk färsk rapport. Det är tågtrafiken över sundet som har ökat så kraftigt och kommer att fortsätta att öka så kraftigt att bron inte räcker till. Och så dagens rapport från det brittiska Traffic Master som mäter trafikintensiteten på de brittiska vägarna. De rekordhöga bränslepriserna och den inbromsande konjunkturen i Storbritannien har minskat bilåkandet med 12% under första halvåret 2008 jämfört med samma period 2007. Med bensinpriser på uppåt 120 pence per liter, motsvarande sådär en 15-16 svenska kronor, och 140 pence för diesel, har allt färre engelsmän valt bilen som transportmedel, och de som ändå åker bil har sänkt hastigheten. Så trots att britterna inte har svenska Vägverkets hastighetskameror vakande över sig, så har trafikanternas beteende ändrats där. Transportsektorn där som här styrs nämligen mer av plånboken än av övervakning och trängselskatter till exempel. Fler blir arbetslösa och färre lastbilar kör gods i en lågkonjunktur helt enkelt.
Reporter Tommy Fredriksson.
Den danska rederijätten AP Møller Mærsk har lagt ett bud på det svenska rederiet Broström. Aktieägarna i Broström erbjuds 57 kronor kontant per aktie. Aktieägare som tillsammans kontrollerar nästan 56% av rösterna i Broström har redan tackat ja till budet. Orderingången för så kallade varaktiga varor i USA steg med 1,3% i juli jämfört med månaden före. Det visar statistik från landets handelsdepartement. Ekonomer hade väntat sig oförändrad orderingång. Den globala försäljningen av mobiltelefoner fortsätter att öka starkt enligt analysföretaget Gartner. Under andra kvartalet ökade försäljningsvolymerna med nästan 12% jämfört med motsvarande period förra året.
Cecilia Schavar med kortnyheterna. Trots att upplagorna sjunker så var 2007 ett toppår för svensk dagspress. Det här visar Presstödsnämndens analys av branschen som presenterats idag. Karl-Erik Gustafsson är professor i massmedieekonomi.
Ja, det går bra för den svenska dagspressen. Vi har gjort 32 år, under 32 år har vi följt ekonomin för dagspressen. Och 2007 var den näst bästa under de 32 åren.
Men varför går det bra nu?
Ja, nu är det närmast de strukturförändringar som har skett under de senaste åren för dagspressen, som tog sin början i när centertidningar såldes och det kunde bildas en rad regionala grupper med väldigt många starka tidningar i samarbete, och det har givit bättre resultat.
Dagspressens totalupplaga sjönk med 2,2% under 2007. Det är framförallt kvällstidningarna och andra tidningarna som står för den största nedgången. Men på annonsmarknaderna är trenden positiv, och det är mycket tack vare platsannonseringen. Annonsintäkterna ökade totalt med 2,7% förra året. Och Karl-Erik Gustafsson tror att dagspressens framtid ser fortsatt ljus ut.
Jag tror att man är bättre rustad nu inför den kommande lågkonjunkturen än man har varit tidigare. Just på grund av att man har gjort så mycket strukturaffärer, rätt mycket samarbete inom produktion och liknande. Vilket gör att man är mindre sårbar än man har varit tidigare. Så att det ser faktiskt bättre ut än det har gjort tidigare inför den stundande lågkonjunkturen.
Det sa Karl-Erik Gustafsson som är professor i massmedieekonomi vid Högskolan i Jönköping. Reporter Jenny Lagerstedt. Och så som vanligt avslutar vi med marknadsnoteringarna. Stockholmsbörsen steg idag, stängde på plus 0,2%. Londonbörsen har stängt på plus 1% jämnt. Frankfurtbörsen, som fortfarande är öppet, står på minus 0,3%.
Uppåt på USA-börserna inledningsvis. New York-börsen står på plus 0,6% och Nasdaq på